Du ska vara välkommen att lyssna på den här CD-skivan. Levande pedagogik CD2. Med levande pedagogik menar vi en blandning av Waldorf-inspirerad pedagogik och det bästa ur grundskolans pedagogiska tradition. Detta är alltså del 2 av ett radioprogram om en försöksverksamhet i grundskolan med levande pedagogik. Och vi som samtalar är Björn Skolén och Eva Alm Laurell. För att förstå den här skivan bättre kan du först lyssna på CD1, Levande pedagogik. Skriv till Fria Akademin och beställ ett exemplar. Lycka till med att lyssna på det här. Kanske kan du lyssna på ett eller några spår på repeat och sen föra ett samtal med andra vänner och kollegor som är intresserade av skola och pedagogisk verksamhet. Och barn, inte minst. Lycka till! Och här kommer inspelningen.
Ja. Ja, vi befinner oss i den 26 maj, är det så?
Det är mammas dag idag. Slutet på maj år 2002.
Söndag, ja. Hur som helst så är det här andra samtalet angående skola och pedagogik. Och vi hade ett samtal där vi ganska fritt pratade om mötet eller konflikten mellan levande pedagogik och traditionell grundskolepedagogik. Va? Och jag pratade, då kom jag ihåg om morr. schemat, hur man lägger schemat. I Waldorfpedagogik eller i levande pedagogik och hur man bedriver undervisningen i teman och hur man kunde, hur en morgon kunde se ut och på något sätt var det väl en vision om varför hela skolan har gått över styr. Alltså när man har jobbat 26 år som jag har gjort.
34
har du gjort. Så har man en massa erfarenhet och man ser att hela skolskeppet, svenska skolan,
håller på att sjunka.
Och man, det pinsamma är att man dessutom ser varför.
Ja visst. Men det är ännu mer pinsamt att somliga ser varför men de låtsas som de inte ser.
Ja, och det kan vi komma in på idag för att vi, idag så ska vi prata lite grann om individuella löner till exempel. Va? Och vi ska prata lite grann om arbetstiderna. Hur då? Mm. Vi ska prata om vad som hände när kommunaliseringen genomfördes i skolan. Och hur det så att säga på något vis slog en munkavel över hela lärarkåren. Mm. Och hur skolan då med snabbare takt än annars seglade mot det svarta hål.
Stupets brant.
Ja, som Bermuda-triangeln påstås innehålla. Sögs ner i någon sorts malström. Virvel,
ja, precis.
Maldes sönder i grottekvarnens tecken. I någon sorts blind tro på effektivitet.
Ja.
Och
man tror ju hela tiden på att det här är det senaste. Ja. Det här är det bästa. Visst.
Ja,
och ser sig själva som visionärer.
Ja, just det.
Och det börjar bli sämre och sämre.
Och då lägger man det som, när man då har utgått från Waldorfpedagogik, så har man utgått från en syn på barnet.
Barnet är viktigare än läraren. Det är därför man inte lägger gymnastik första timmen.
Mm.
För barnet måste ha sin rytm och det går före att lärare ska få sin vilja igenom för att få sin dag tillgodosedd.
Ja, just det.
Det gör ju inte grundskolan. Ser ju alltid till lärarens bästa först.
Man fördelar tjänster. Alltså, man fördelar tjänster. Man bedriver inte pedagogisk verksamhet.
Nej, inte ett skar, utan man liksom fördelar tjänster.
Mm.
Och det skulle man inte ens fundera på.
I Vallepäger?
Nej. Utan vill man då ha en heltidstjänst som gympalärare, får man faktiskt intressera sig för någonting annat. Kanske hålla någon period eller någonting.
Men man kan ju undra, var försvann liksom någon sorts allmän kunskap om vad ett barn är, hur ett barn utvecklas? Det var ju inte så länge sedan som svenska folkskollärarkåren faktiskt visste att en 7-åring är annorlunda än en 9-åring och en 9-åring är annorlunda än en 12-åring. Men det tycks inte fattas idag. Alltså.
Nej, därför att idag så bryr man sig inte om att en utveckling har vissa platåer och vissa skeenden, vissa avsnitt som bygger logiskt naturligt på varandra. Utan
och vissa man behov.
Alltså. Ja, vissa, man drar ut
vad har barnet för vad har barnet i 7-årsåldern för behov?
Det, slår ut det. Sen är det inte så noga om man är 7 år eller 12 år. Mm. Bara man är riktigt intellektuell här uppe så ska man servera samma mat. Men jag måste återknyta lite grann det vi pratade om förut, det här med kramen, va?
Ja, du hade en,
som jag kände som en oerhört lyckad grej på grund av att man mer eller mindre synliggjorde fantasins väsen.
Mm-hmm.
Jag trodde nog inte att man skulle fortsätta så länge med det.
Nej.
För att jag tänkte att barnen tröttnar, för de tröttnar väldigt fort. Men bara på grund av att jag kände att det bar hela tiden. Och att det var en sån terapeutisk situation utan att
var det de
visste
klassen?
Om bara ja, jag har gjort det i många
var det den
klasser.
Klassen du hade mellan 1 till 6 eller?
Ja, jag har gjort det där också. Ja,
ja
precis.
Ja. Jag har gjort det i många klasser.
Ja, jag har gjort det i många klasser.
Så
på något sätt så bara för att det bar så kände jag att det fanns en substans i det.
Mm.
Och jag övergav det inte.
Nej.
Och det var ju väldigt bra att jag inte gjorde det, för då fick jag ju verkligen veta vad det i slutändan kunde bli när de har liksom nästan blivit lite för stora för det. För du ska få höra det här. Men bara det att se ett barn som inte i något annat sammanhang yppar någonting. Jag hade till exempel en liten autistisk kille som faktiskt aldrig sa någonting någon gång. Han var tyst och han visste inte vad han skulle göra med sina kompisar och ännu mindre räckte han upp någon hand och var väldigt avskärmad.
Mm.
Men den dagen han hade haft sin kram,
kramen
hemma hos sig, tror du inte killen sitter där och pratar om vad han och kramen har gjort?
Ja, det måste ju kännas
och det, ja, det var fantastiskt. För han glömde sig själv på något sätt.
Ja, ja, ja.
Och det måste man få till. För att komma in i någon slags flöde.
Mm.
Och sen då
och det, men det där känner jag igen också om man ber dem berätta om personen i en saga till exempel. Va? Vad hände när lille Per träffade de här två jättarna i gräntan?
Mm.
Då kan en tyst elev börja berätta om jättarna och hur de pucklar på varandra eller vad de nu gör.
Mm.
Men han skulle aldrig kunna berätta om vad som händer hemma på eftermiddagen, vad han gjorde igår.
Eller gud vad jag fick veta vad som hände hemma genom kramen. Herregud, ja, okay. Om föräldrarna skulle veta om det.
Okay.
Enormt spännande grej alltså. Man skulle verkligen haft en liten kamera där alltså. Sådana terapeutiska situationer, oerhört. Men sen var jag tvungen att avveckla det här lite grann, för jag tänkte att när jag har hållit på nu i flera år då, i 3 år. Nästan dagligen. Man kände liksom att det blir uttömt någonstans och de växer och det måste på något sätt få någon metamorfos. Så då avvecklade jag det där med att jag fick ta hem kramen under ett litet längre lov där i slutet på vårterminen. Och sen då så hittade jag inte kramen när vi skulle åka till skolan och försvann på landet där någonstans. Och sen helt plötsligt så upptäckte jag i alla fall kramen där och där. Och då hade han hittat en krama. Mm. Och de svalde det där liksom, va? Med hull och hår svalde de. Kramen hade träffat en krama och faktiskt fick vara i fred och ville faktiskt inte komma tillbaka till skolan nu, men kanske någon annan stund liksom, men det kanske kan bli några kramisar så småningom, man vet ju aldrig liksom.
Okay. Ja. Så det blir någon sorts happy end, en liten
happy end där, liksom, va? Och de svalde den där alltså. Jag tyckte det var helt häftigt, va? Det var bara det att då kom den kille som annars jag tycker är så väldigt fyrkantig sådär. Man lurar inte honom hur som helst. Han kom till mig så här. Och då var det i alla fall slutet på trean. I alla fall ganska stora då. Du Eva, sa han. Visst finns kramen? Ja. Alltså, det var några som sa på det här sättet. Egentligen är det bara fantasi, men... Men visst finns kramen. Visst är kramen verklig. Och jag tänkte liksom, det var så skönt. Mm. Snacka om att nästan den här osynliga fantasin hade materialiserats på något sätt. Alltså. Så häftigt var det. Ja, i alla fall så kände jag att det får nog bli liksom iväg seglande det där då. Sen tänkte jag så här att jag får nog i alla fall testa. För det var så många som kom de här veckorna som var kvar. Snälla Eva, snälla fröken, kan inte du försöka få hit kramen i alla fall, va? Du kan ju åka ut på land, du kan ju försöka liksom, va?
Mm.
Och de tjatade. Nej, jag hittar inte här. Jag får försöka liksom. Sen blev det sommarlov. Tror inte de börjar tjata till hösten i alla fall?
Mm.
Tänkte jag kan ju göra en test och se, men jag var ju så här liksom, jag kanske helt avslöjt och blir bara pannkaka alltihopa, va? Jag vet inte vad det flög i, men precis då när jag satt där i något annat sammanhang, vi satt där i ring och pratade, va, så var fönstret öppet. Och så fick jag bara för mig liksom att det var någon som flög in där liksom, va? Och jag fångade honom liksom i luften där liksom, va? Och tänkte, wow, vi får se om det funkar liksom, eller det kanske blir fullständigt antiklimax. Men de hade förbundit sig så pass mycket med det här så att det var ingen som ville slå ihjäl. Det fanns ingen som ville slå ihjäl här, utan vi satt där och hade en oerhört lång lektion och vi liksom gjorde mycket med kram där och så vidare, va? Sen så hörde jag några kramen viskade någonting, så vad fan de var liksom, någonting sånt där, va, att han då ville fortsätta med sin lilla kramar då, och berättade då att det blev lite några små kramisar och så vidare då, va? Kanske kom besök en annan gång, men nu lämnar jag er liksom, va? Så det var liksom punkt och finito, och de accepterade. Men det liksom var häftigt ändå att jag fick återuppta det här som i någon slags...
Oj, oj, oj.
Och då var det inte med fyran alltså.
Mm.
Men vad då? Om vi tar nu till exempel Nissernas Nosse då, som jag har berättat. Och som...
Får jag bara, innan du kommer... Ja, för det, ska vi, det kan vi prata om.
Ja, precis.
Och det ska
jag
vi
bara
göra.
Tänkte på hur högstadies elever också kan vara barnsligare än vad man tror.
Ja, men alltså när du säger... Att du hade det här som du kallar för kramen. Och du hade det mellan händerna. Och du, så sa du så här. Det hade så mycket substans att det ledde. Då tänkte jag sen så att. Det som det där hade.
Mm.
Var ju just. Icke-substantiellt.
Mm.
Va?
Mm.
Och. Det som man närmade sig. Mot. När man jobbar med det där då.
Mm.
Det var ju egentligen no mind, va?
Mm, visst var det.
Om man nu pratar om meditation och att gå från huvudet till känslan. Eller
det, det var som en enda stor meditation. Ja. Det var helt knäppt tyst. Vi kunde hålla på länge och bara resa sig någon och gå fram.
Det som det funkade som var alltså en resa med från mind till no mind. Va? Det vill säga från det som finns till det som inte finns. Och det som inte finns är mer verkligt än det som finns. Va? Den upplevelsen var att det som finns speglat i våra tankar, som våra sinnesintryck, uppfattningar och idéer så att säga, är som foton i fotoalbum, alltså bara foton av verkligheten. Men det där som är medvetandet självt, det vill säga no mind, det som är så att säga källan till föreställningarna, som var kramen, va? Som är kärlek.
Ja,
va?
Precis.
Som är kärlek.
Fruktansvärt mycket kärlek.
Ja, ja. Det hade mer liv i att det var livet självt, så att säga, va? Ja,
absolut.
Ja, än det som så kallat verklighet, det vill säga det, våra tankar och föreställningar och projektioner, va? Som är vår hjärntvättade hjärna eller våra program eller våra problem, va? Om vi jämför det med liksom den modefluga som finns inom pedagogiken som du nämnde här, som är kallad problembaserat lärande, va? Alltså problembaserat lärande, det är alltså att gå från medvetandet, det rena medvetandet.
Från källan alltså.
Från källan. Ut i problemlösning alltså, som är mind. Mm. Men som blir då oerhört dött, va?
Men därför att man börjar i det fragmentala. Ja. Man börjar utifrån
i periferin,
viktiga saker i periferin.
Ja, ja.
Och lyfter upp ett som någon slags låtsasäkthet, att nu kommer det ifrån barnen.
Ja.
Och det är så häftigt, så nu ska vi forska om det. Och så ska de hålla på och forska och massera saker och ting som inte är utvecklat. Utan det blir ju bara någon slags... Det är ju som vuxna på en studiedag som inte får någon häftig föredragshållare alls någon gång. Utan bara ska ha grupparbete för grupparbetens skull.
Ja.
Man bara sitter och bollar det där som redan fanns. Som aldrig växer någonstans. Utan bara dissekera små olika saker.
Vad jag tänkte komma med då i förhållande till det här, så att säga... substantiella, icke-substantiella kramen, va?
Ja.
Var att när man jobbar med typ rörelser, va? Vi säger att jag stod på ring med klassen på morgon och så lutade vi oss liksom inåt över mittpunkten, det där IAO. Eller jag kan, jag vill, jag ska nå fram de där övningarna.
Upprestår och stadigt.
Ja. Ja, men när man lutar sig, vi säger att man gör den där, lutar sig framåt, som en blomma som stänger sig. Man lutar sig utåt som en blomma som öppnar sig. Och så stannar man sig någonstans i mitten. Då kommer man också åt det där som är att man måste gå ur tänkandet in i nuet.
Mm. Balansen i
kroppen. Ja, och då har du, går du via kroppen, ja. Mm. Då går du via gravitationen in i nuet. Mm. Och likadant när man satt i ring och spelade flöjt. Så var det inte alls för att uppnå någon melodi eller så, utan det var ju att för att gå från tänkandet till nuet, va? No mind, va? Och att Waldorfpedagogikens ett av de liksom mål som finns i Waldorfpedagogiken, va, är ju självkännedom. Och självkännedomen ligger inte i att man benämner begrepp om sig själv som alla är större eller mindre större lögner, va? Utan att man går till det där som är det kreativa kärnan, det vill säga upplevelsen av intet.
Man kommer in i en slags gemensam andning, man kommer in i flödet på något sätt,
flödet,
va?
Ja, flödet.
Och när
som är
alla kommer in i samma flöde, det är så häftigt.
Ja.
Det
ja, precis.
Går inte ens att... Det går, det är, snack om...
Där jobbar man med det suggestiva som är...
Vad heter det?
Ja.
Substantiella.
Det substantiella, ja. Icke-substantiella. Ja. Det är det som är paradoxen här. Det är det paradoxala. Ja,
visst är det.
Det är det paradoxala att det mest verkliga är det som är källan. Det vill säga det som ännu inte är skapat. Mm. Utan där allt är möjligt. Mm. Allt kan skapas. Alltså när du samtalar om vad den här kramen har gjort så kan du fantisera fram vad som helst. Och där har vi då igen egentligen då att de är i Frej. De är Frej i livet. Och där skidbladen då är fantasins skepp.
Ja.
Som vecklas ut, ja, va? Ur
sina vingar.
Ja, när fantasins skepp har ju sina segel. Och Frejs skepp, skidbladen, det kan ju segla ju alltid i medvind. Har alltid medvind. Och seglar över land, över hav, va? Och detta är alltså bilden för hur livets gud färdas, va? Och så fäller man ihop det där, va? Och koncentrerar det mellan händerna i en kram, va? Som man håller och som han kanske skickar runt. Eller vad
jag vet inte var jag fick det ifrån.
Nej.
Jag vet inte.
Det måste vara fullständigt. För att
jag var så himla lycklig när jag liksom upptäckte att det här kan bli någonting mycket mer än vad jag tror. Och så fortsatte jag och fortsatte och så det bar på något sätt. Alltså.
Jag använder mig ibland av sådana där klingande symboler, va? Du vet, sådana här tibetanska symboler.
Jag hade också sådana i skolan för att liksom för att börja eller avsluta någonting.
Mm, mm.
Istället för bara malandet och pratet, va?
Ja. Och då hade jag den där uppgiften, va? Att de skulle lyssna. De skulle lyssna på klangen och så skulle de lyssna så länge de kunde höra och följa tonen. Va? Och sen uppmärksamma det där som blev när tog det slut, va? Mm. Det vill säga tystnaden där längst ute, va?
Mm.
Och när man gjorde den övningen, va, då nådde man också fram till det där liksom häret och nuet, va?
Men då tänker jag på, jag har jobbat mycket med klangspel.
Ja, just det.
Ja. Och visst kunde vi jobba på det sättet att vi... Alltså nu var det då en liten hand... Ett handspel. Så själva klangen sitter i den lilla fyrkantiga lådan som man har i handen.
Mm.
Så varje sån har sin klang.
Mm.
Och så lägger man på då stavar, va?
Mm.
Det betyder att de kunde ju röra sig fritt i rum. Man kunde ju ordna upp barnen utifrån vad de hade för toner. Man kunde få en skala och så kunde man ta något annat barn som spelar på klassens instrument då. Var och en har sin ton. Och vi kunde ordna om varandra i olika ordningar. Och vi kunde spela melodier och de kunde lära sig utantill. Men det som var det roligaste... Det var när vi liksom kom in i det här med att lyssna på toner. Då vi sitter i ring och ger varandra toner. Typ kramen då, eller ja. Att man liksom, det tar och ger prylen där i en annan variation. Och då övar man ju koncentration. Man övar lyhördhet.
Mm.
Man övar respekt för varandra. Man övar tålamod. För att då fick man inte börja att slå förrän man har lyssnat färdigt på tonen. Där kommer det där in.
Ja, just det.
Ja.
Ja, ja.
För att då slog man med sin lilla träklubba. Alla hade sin lilla träklubba, va? Och en börjar. Slår en jättevacker ton. Riktar den här mot någon i cirkeln. Söker en ögonkontakt. Ett litet... naturligt leende, det beror på hur man känner sig den dagen, men det blir oftast det omedvetet.
Mm.
Någon slags snäll värme där. Mm. En liten bro där, va? Det betyder att man har bestämt sig för att det är du som ska ha min ton.
Mm.
Och innan då nästa person slår själv så måste man orka att lyssna ut tonen.
Mm.
Och det är rena terapin för de här ungarna som sprattlar omkring och är som... fladdriga, vad heter det, sån här spratteldockor, va? Och det är klart att de eleverna tycker ibland att en sån här grej är väldigt tuff. Men eftersom de tycker att motivationen är lite starkare än att de tycker att det är trist, så går de med på det.
Mm.
För att de vill så gärna spela själva.
Jo, men det också,
och då går de på det. Va? Så de sväljer det här paketet. För att de tycker att det är häftigt.
Det är spännande,
häftigt,
va? Det är spännande också. Se.
Och så vågar jag titta på henne? Liksom?
Ja,
vågar jag titta på honom?
Ja, ja. Och vem väljer han?
Och vem väljer mig?
Ja, vem väljer mig? Ja.
Och sen så är det så här att de är mycket mer sociala än vad man tror egentligen. För att utan att man behöver prata och predika om att nu ska vi se till att alla får minsann sin ton.
Mm.
Men man inte prata om det, utan det är en oskriven lag att någon av de här som får tonen sist.
Mm.
Kollar liksom läget, är det någon annan som inte har fått tonen alls?
Mm.
Och helt självklart sänder till den.
Mm.
Så att alla ska kunna känna sig. Och det finns ju ingen som är så förträfflig här i livet så att han tycker att det inte gör någonting om man inte får någon ton. För alla vill få vara med.
Mm, mm.
Och jag har gjort det här många, många gånger i vuxna grupper också. Till och med bland skolledare och chefer på studiedagar. Och tror du inte att man ser att de blir ledsna i ögat om det sitter någon liten chef där som aldrig fick någon ton heller?
Ja, visst. Ja, precis.
Ja, så även vuxna människor vill... känner att man vill faktiskt få vara med och ja, leka.
Absolut.
Nej, och... Så det är en mänsklig...
Därför att det är en, det är en högre gemenskap.
Ja, precis.
Som det här, va? Två är mer än en. Va?
Ja.
Och...
Men så här glädje utav att få dela det där som de andra fick dela. Va? Jag vill också vara med. Va? Så det där med att ge toner med klangspel har jag haft så roligt med.
Mm.
Och det är så mycket man kan lära sig där som inte man behöver prata sönder eller tjata sönder med barnen. Utan det liksom bara är att de tränar den biten. Alldeles som en slags bieffekt till de andra häftiga grejerna.
Mm.
Bara det här med att öva tålamod. Öva tålamod för att det är ju brist på tålamod som är,
det är ju uppmärksamhet. Alltså kärlek
och katastrofala biten.
Vad det handlar om är ju kärlek och uppmärksamhet. Alltså, i och med att både den som får tonen och den som ger tonen får ju uppmärksamhet.
Mm. Mm. Det blir kärlek alltså. Kärlek.
Och kärlek och uppmärksamhet är ju relaterat. Va? Så att vad som händer här är ju helt enkelt att man fördelar kärleken i gruppen. Och där har ju nu lärarens egentliga pedagogiska roll. Att undervisa om kärleken och att fördela kärleken i gruppen så att alla får del av det som är Gud, det vill säga kärleken.
Och då slåss man inte på rasten.
Nej, nej.
Av någon underlig anledning och bär man med sig det här ut och det finns inte anledning för att banka på grannen.
Och detta är ingenting som man kan tala om eller ens ska försöka tala om.
Inte med barnen.
Nej, inte med barnen. För att om du sitter och försöker... tala om värdegrund eller vi anser att och så vidare med pekpinnar och intellektuella.
Det blir bara trots av
det
alltså.
Det blir mind och mind fragmenterar och delar upp och särskiljer och isolerar och i den här bemärkelsen va, så står det så att säga fullständigt utan räcker inte till. Alltså det går inte att tala om det som inte går att tala. Va? Det är som att sanningen går inte att säga. Va? Som kineserna säger, det är Tao som man kan nämna, det är det eviga Tao, va? Det är namn som man kan nämna, inte det eviga namnet. Namnlöst är upphov till himmel och jord.
Det outsägliga,
ja.
Där har vi det på svenska, ett bra ord.
Det är outsägliga. Och vad man som pedagog gör då, utifrån den kunskapen om att man vet vad ett barn är.
Mm.
Och på vilken nivå och hur man... eller hur gammal gruppen är och hur det ser ut i gruppen och hur barnen ser ut utifrån att de var och en kommer från olika hem den där morgonen, va?
Från olika håll helt
från säkert. Olika håll och olika upplevelser den där dagen på vägen till skolan och så vidare, va? Så gäller det ju att att stämma samman gruppen, va?
Fånga dagen,
va?
Det är väldigt bra grej.
Och här kan man då inte, man kan då inte säga som så liksom till barnen att jag och morgonbarn, jag vet inte vad vi ska arbeta med idag, va, men ni får själva göra upp era scheman och ni får själva forska i det ni tycker är intressant.
Ja, precis.
Då har man så att säga fullständigt svikit lärarrollen.
I hopp om att man gjorde det bästa.
Ja.
För du ska ju få bestämma själva, för att vi ska inte köra över barnen.
Nej, och om du då förråder barnen på det viset, så får du åtminstone högre individuell lön. Eftersom det prioriteras i en skola som utgår från en förståelse om sin uppgift. Va? Eller den pedagogens uppgift, eller lärarens uppgift, eller skolans uppgift, som är så att säga totalt okunnig. Va?
Man får alltså högre lön ju mer vi tar ihjäl våra barn.
Ja.
För att ju mer vi knökar in i skallen av kvantitativa värden, som då inte egentligen är värden, det är stenar istället för bröd.
Mm.
Då har de fort gjort flera grejer i sina böcker. De har presterat mera. De har klippt och kristat mera. De har liksom skapat mera materia.
Mm.
Blir det högre lön för läraren? Då har man ju fått till mera än den som...
Men egentligen är det inte ens så. Det är inte ens så faktiskt. För att om du nu utgår från den här närvaron som föds i såna här övningar, låt oss säga det, va? Det här liksom att man kommer ihop sig och man samlar sig. Så i det ögonblicket så är det möjligt att börja undervisningen också. Om fakta och olika saker. Du kan börja berätta om elefanten, va, till exempel. Va?
Men det är inte mycket som passar på pappret, du vet.
Nej, men du vill säga att du berättar om elefanten. Mm. Vet ni vilket som är det största djuret i Afrika? Mm. Och hur mycket kan det väga? Och så vidare. Va? Då kan du få allihopa jätteintresserade av elefanten. Och sen så kan du låta dem faktiskt gå till böcker och så vidare. Och leta rätt på 7 fakta om elefanten, va? Och om de då skriver då om elefanten utifrån den position, alla skriver om och ritar elefanter den morgon, så har de faktiskt lärt sig fakta. Jag menar, det är inte så.
Som sitter kvar.
Ja, för att den utgick från en känsla.
Ja, och för att de har förbundit sig med den.
Ja, de har förbundit sig och de forskade faktiskt.
Och Cornell Dekar,
förhoppningsvis. Ja, och utifrån att de också stimulerade varann. Va? Mm. Så att man använde gruppens dynamik i att stödja varandra, och även de som inte har så mycket fart själva, va? Mm. De kan ju kolla på kompisarna, deras elefanter, och härma och få lite fakta, få hjälp att hitta fakta och så vidare. Va?
Men då måste de sitta på samma tåg i entusiasmens sköte först där, sitta på samma platå, så man har samma upplevelse i grunden.
Ja, så jag menar att med levande pedagogik så kommer man bara inte åt det här som är no mind, vilket är utgångspunkten, det vill säga kärleken eller häret och nuet. Vilket är liksom utgångspunkten där man börjar, där all pedagogik börjar, så att säga. Va? Utan man kommer också in i ett kunskapande som tillhör periferin, eller fakta om världen, så att säga, att känna till världen och så vidare. Som är mer levande och också faktabetonat, va? Än om de skulle gått någon annan väg. Va?
Mm. Men det är ju för att man börjar med det som är kvalitet.
Ja. Man börjar med kärna.
Ja.
Och sen går man
ut på pedagogik. Ja. Istället för att man börjar med barn. Flaxar ute i små prylarna här som inte finns någon glädje i. Och så ska det då presteras en massa mängder. Och så nu är det ju så himla modernt att hämta grejer på nätet.
Mm.
Så varje gång de ska forska om någonting. Jag hade en kille som kom nu häromdagen. Han skulle skriva någonting om lejonet då. För sin lärare då. Och då hade han ju fått dragit ut på internet, och det var ju liksom sida på sida ner med späckad, torr, knastrig text som ligger ljusor ovanför huvudet på dem.
Mm-hmm.
Utan någon som helst naturligtvis förmedling utav någon mänsklig varelse. De klarar inte av att dra ur kontentan och dra ur någonting av sans i det hela, va? Det är bara en massa gröt. En massa havregrynsgröt med ord.
Mm,
och de som har då lite svårt, det är en mara att göra det. Och det är ju så modernt att hämta ut grejer från nätet. Men det blir för mycket information i detta informationsrika samhälle, som är en av de största katastroferna. Det blir för mycket av information.
Ja, man kan ju helt
De mår bara dåligt och tycker det är tråkigt.
Ja, precis. Och ska man gå på djur, alltså. Jag kommer ihåg att jag hade någon bok om jakt. Jakthistorier, va? Om liksom hur möte med Afrikas vilda djur och sånt där. Och som var liksom en berättelse då om någon som ger sig ut och plötsligt står öga i öga med ett lejon. Va? Och det händer en händelse som är liksom...
Det blir en story,
ja. Och där utifrån den känslan då, att man då hittar både bilder och...
De måste bli berörda.
Ja, det är det här
igen. Vi måste beröra våra barn.
Ja.
Få deras små strängar att vibrera. Det gör det inte annars om inte man kommer in på en djupare känsla.
Ja, det är det här tanke, känsla, vilja, va? Och gå, tala, tänka pratade jag om förra gången, va? Och det här tanke, känsla, vilja som måste vara i allting. Men någonting vi skulle prata om.
Ja, det här med morgonen då, va? Vill jag bara tillägga någonting där. Att det här med att hälsa på barnen.
Mm.
Att det blir ett jagmöte. Att man hälsar på dem i hand. Det är inte någon formell grej bara för att det ska vara. Utan det finns en oerhört viktig substans i det hela. Det kan vara den enda gången på hela dagen som man får ett jagmöte med just den där eller den där eleven. Mm. Och även på eftermiddagen. Det finns en chans till ett individuellt möte. Och det bär också till en stor del.
Mm.
En bra bit på dagen. Och jag trodde inte att de skulle vilja fortsätta med det. För jag tänkte, eftersom ju jag då var helt ensam om den biten och inga andra gjorde det, va? Alltså då i det första skeendet, så att säga, va?
Mm.
Men de tyckte om det.
Mm.
De tyckte om det. Att hälsa. Att det var en trivsam sak. Och sen då att man då möts i en ring. Om man inte har tränat den biten som barnen är små, då är det väldigt svårt att få till det när barnen är äldre. Det är tjejbaciller hit och det är killbaciller dit och de liksom klarar inte av kroppskontakt eller nej. Men om de har tränat den biten, då faller det så naturligt. Då kan man när som helst ställa dem i ring och det är inga problem överhuvudtaget. Så det är liksom vanans makt. Mm, därför ska man ju vårda goda vanor.
Mm,
så att inte de behöver lägga någon energi på det när man behöver få till det.
Nej, just det.
Tar man då någon annan parallellklass som överhuvudtaget aldrig har sysslat med sånt, då får ju en väldigt stor energi komma till för att få till bara en liten bit. Oftast går det inte alls.
Nej, det tar ju veckor att etablera. Ja. Ritualer, va?
Ja,
och sen när ritualerna är väl lever, va? Så fyller man dem med en process av närvaro.
Mm. Och det här med rörelse då.
Ja.
Att varje morgon ha någon slags andning i ringen.
Mm.
Du pratar om det här, stå och luta sig. Ja visst, det gjorde vi nästan som en självklar regel. För att liksom öppna upp, va?
Ja, det var det första att man, vi i regel gjorde. Och, och att det där blev tyst också,
ja,
där.
Ja, precis. Och sen att man, och i och med att det är då gemensamt, alla sitter på samma tåg och man har liksom kommit till någon slags plattform där det är tyst. Då finns det en uppmärksamhet. Då kan man komma in med någonting av något slag, va? Och att man då kanske rör sig i olika geometriska figurer så småningom då, va? Men att man kommer ner i fötterna. Och sen att matematiken till exempel kan komma ner i fötterna också.
Mm.
Att man då i att början finns, gör olika att rörelser.
Finns, att, det finns, ja. Att metodiken, att pedagogiken hela tiden, som jag ser det, syftar till att stämma gruppen till ett tillstånd av no mind. Va? Att du hela tiden går ur huvudet till fötterna till exempel. Va? Och för innan du överhuvudtaget kan ge instruktion så måste du så att säga få sudda på tavlan. Va? Du kan inte skriva på en tavla som är fullklottrat.
Och det är en väldigt bra bild.
Ja, alltså. Ja. Och för att kunna tala till barnen så måste man först att säga tömma dem.
Mm.
Och då finns det pedagogiska
knep.
Ja, knep kan man
kalla det.
Ja,
knep. Så det är små knep.
Små knep, ja. Och ritualer som fungerar för det. Och där kommer ju då läraren in utifrån den kunskapen om hur människan är, hur mindet fungerar, vad är tanke, känsla, vilja, vad är ett barn och så vidare. Va? Man inte talar om på studiedagar. Man talar inte om det här i skolan idag. Man pratar om problembaserade...
Man har inte medvetande gjort dess vikt.
Nej.
Man har inte förstått att det är någonting som är av vikt.
Man har inte ens lagt märke till hur det fungerar på sig själv.
Nej.
För att utgångspunkten för att du ska kunna göra det med barnen,
det är ju att du själv
mediterar och att du själv så att säga vet hur du andas, hur du själv nollställer dig själv och går in i ett tillstånd av här och nu, fullständigt öppen, utan mentala projektioner. Och när du kan vara i det tillståndet så ser du barnen helt tydligt. Och kan läsa av det där. Och det där pedagogisk konst. Mm. Pedagogik är konsten, att visst. Undervisa.
Självklart.
Börjar va? Och,
ja.
Och nu...
Och till exempel sången då va?
Ja.
Som ligger i en annan dimension va? Istället för att stå där och säga lite tyst, håll tyst liksom. Och tysta ner en klass som bara håller på och pratar. Så blir det bara massa intellektuella ord va?
Mm.
Men om man då bara sätter igång och bara sjunga någonting va? Och är barnen mindre. Då kan man ju ta någon liten sån där liten pruttlupp bara. Va? Jag vill gärna vara tyst. Inte säga ens ett knyst. I mitt sköna lilla bo, jag behöver lugn och ro. Jag vill gärna vara tyst, inte säga ens ett knyst. Och jag behöver inte be att de sjunger, utan de gör det bara för att de tycker det är alltid kul att hänga på va.
Mm.
Och när de har hängt på så finns det ju en slut på den biten.
Mm.
Och när man kommer till den lilla sluten där,
Magic.
Då är det ju tyst!
Magic!
Då är det ju tyst. Jag har inte behövt tysta ner dem. Utan då går det ju att komma in där. Någonting va? Det är en suverän metod. Den kan man ju ta när som helst. Det behöver inte vara den biten. Det kan vara någonting annat. Men då sitter de på samma tåg. Då kan man precis där när de ändå då är tysta där.
Och det är magi va? Det är magi som fungerar. Och det är shamankonst. För vad är shamanen? Shamanen är ju den som så att säga får kärleken att växa i gruppen. Får kärleken att bli närvarande. Istället för det som är det fragmenterande tänkandet. Va? Som splittrar och delar upp folk och eleverna från varann. Och konflikter och skrik hit och det skrik dit. Va? Istället så går man in i andningen. Man går in i en sång. Och man kommer fram till här och nu. Va?
Och poesin
ja.
Som har någon slags extra tusch i det hela. Va? Som när man läser varje morgon under vissa tider. När jag tänker ljusa tankar så lyser min själ. När min själ lyser blir jorden en stjärna. När jorden är en stjärna är jag en sann människa. Så som solen varenda dag sänder sitt ljus ner mot jorden, så ska jag varenda dag öva att göra det rätta, så att jag kan bli en sann människa. Den bär så mycket alltså.
Är det morgonspråket? Va? Nej,
har jag kört på morgonen.
Jo, det är ett morgonspråk, ja. Hur går det där klassiska morgonspråket som antroposoferna kör? Kommer du ihåg det?
Nej, jag kan inte dra det rakt upp och ner alltså.
De har ju ett som är ganska svårbegripligt.
Ja, det är därför att man har översatt direkt från Hasch-Steiner-Gesatz från tyskan. Oftast de som översätter från tyskan, de är själva tysktalande. Det betyder att ordföljden oftast blir lite sned. Och så blir det då inte riktigt rätt översatt på ett enkelt sätt. Tyvärr blir det lite haltande där många gånger. Alltså.
Jag kunde ju komma inklampande då till exempel i fyran med de här Edda-dikterna. Mm.
På sånt sätt. Det är en oerhört kraftfull sak.
Det är som Völans spådom. Va?
Mm.
Tystnad jag bjuder, tingsfrid åt alla. Heimdals söner, höga som låga. Ni vänner vill ju att väl jag täljer fornålderns sägner, det första jag minns. I äldsta tider, då Ymer byggde, fanns sand ej, sjö ej svala böljor, jord fanns icke, ej ovan till himmel, blott gap. Bande ginnunga gap. Det är det där tystnaden. Mm. Ej gräs eller örter. Alltså det som är det första, det är ett gapande ginnunga gap. Det är denna tystnad. Mm. Det är kramen helt enkelt. Va? Mm. Det är kramen. Det är det som inte finns mellan händerna när man håller dem ihop.
Ja, därför får man inte hålla för tätt alltså.
Nej, precis.
Får inte klämma sönder. De är förtvivlade hela, så kläm inte ihjäl kramen. Ja, just det.
Detta ginnunga gap, va? Ej gräs eller örter.
Måste fyllas rymd.
Ja. Därifrån komma möer som mycket veta, tre ur den sal som under trädet står. Den första kallades Urd, den andra Verdandi. Man skar på tränan och skuld på den tredje.
Du är så duktig.
Det skipa livslotter, skapa livsöden, mäta ödet åt människornas barn. Där har du ödetstiserna liksom, som sitter där vid Urdsbrunn, va? I den sal som under trädet står. Va? Ask vet jag stånda. Ja, men vi kunde hålla på alltså. Och vi läste alltså alla de här om Yggdrasil och
ja, men det är kraftfullt.
Och i samma ögonblick som man börjar med en sån dikt, va, så liksom antingen att jag läste en rad och så läste de efter, va, så talgestaltade vi, va, i ring. Och det blev ju liksom
artikulation och bara det. Ungar idag som inte tränar någonting att tala, de sluddrar ju så de hör inte vad de själva tänker.
Mm. Jag kunde ibland
byggt upp några ord överhuvudtaget egentligen.
Jag kunde ibland när de kunde dem utan att skicka runt den så att jag sa tystnad och så sa nästa unge, jag bjuder tingsfrid åt alla, Heimdals söner höga som.
Och då tränar de uppmärksamhet. Ja,
enorm uppmärksamhet.
Utan att de måste
få det att gå bli som en melodi fast de bara får säga ett ord. Va? Och det måste hänga ihop, va?
På tal om att hänga ihop. Mm. När vi står i en ring på morgon och låter hästen trava.
Mm.
Alla tysta med sin mun.
Ja.
Bam, bam. Bam, 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 bam.
Ja.
Bara med fötterna och ingenting annat, va? Dam, 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 dam. Och så dam, 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 na, 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 na.
Vi måste nämna Per Albom i det här sammanhanget.
Ja, självklart.
Mästerschamanen.
Ja, verkligen. Vad har han inte bjudit på sina fredags förr i tiden övningar med pedagogerna, va? Och det är någonting som har burit mig genom alla år alltså. Alla dessa övningar som jag har känt varit så viktiga på något sätt alltså. Och de tycker det är lika roligt alltså. Och
jag har gjort dem med föräldrar händerna, på föräldramöten också,
precis.
Va?
Och det blir ju som en, det blir ju som någon slags helhet, va?
Mm.
Det blir en rörelse som går runt omkring i cirkeln här, va?
Mm.
Eller kan bli en melodi alltså med vad de heter.
Nu pratar vi om levande pedagogik, va? Och jag skulle då meningen med att vi pratar just nu var också att vi skulle liksom beskriva, tycker jag då, konflikten som sker när skolan kommunaliseras. Alltså. Jag menar, hur så att säga förkvävdes det pedagogiska utrymmet? Som jag upplever att det gjorde, va? Hur dödade man skolan genom kommunaliseringen? För så vill jag tillspetsa att säga att det blev. Alltså.
Ja, en av de infallsvinklarna, en av de spjutspetsarna, det var ju det att det helt plötsligt blev fult. Det var som att svära i kyrkan. Det blev fult för läraren att samla alla barnen och göra någonting med dem.
Ja.
Eller att de ska lyssna på läraren.
Ja.
Någonting överhuvudtaget.
Ja.
Alltså man fick nästan be om ursäkt för att kunna få komma in ungefär åtminstone en 5-minutare per vecka då, va, möjligtvis.
Ja, man skulle inte... Man skulle...
De ska ju inte ens sitta mot... Ja, och... Det blir mot varandra. Var man än ställer sig i klassrummet så har man halva klassen med ryggen vänd emot.
Ja,
eftersom alla ska sitta med sina...
De skulle sitta vid runda bord, ja.
Precis.
Och man såg dem aldrig samtidigt.
Nej.
De var aldrig vända mot läraren.
Alla ska pyssla med sina egna grejer.
En annan stolig idé var ju att man alltid skulle arbeta i arbetslag. Så att man var flera lärare i samma grupp. Och, eller att barnen kunde röra sig mellan olika klassrum och försvinna hit och dit.
Vilket men det är också, ju väldigt förekommande.
Det är väldigt modernt, ja.
Ja.
Och jag menar, om du då har flera vuxna, då har du inte den här... Då har du ingen gravitationspunkt. För läraren utgör ju gravitationspunkten i solsystemet.
De vet inte vem de ska... Det blir som att ha lite för många föräldrar. Och så spelar barnen ut föräldrarna mot varandra.
Ja, och en annan låtsaspappa kastas in. Någon assistent eller någonting där, va?
Visst.
Och så ska fritidspedagogerna
göra pedagogernas jobb också.
Ja. Och här blir det då, jag menar bara det att det blir olika gravitationsfält, så blir det en turbulens, va? Och det som kometer kommer in, va? Plötsligt, va, så dånar en Haleys komet tvärs över himlen, va? Och alla tror att jordens undergång är på gång, va?
Nej, men det betyder jättemycket den saken, att man inte längre, att det inte är rumsrent att samla alla barnen i klassen.
Ja, precis.
Och det är en sån, fundamental grej.
Ja.
Så att det, konflikten kan falla med den biten.
Man ska ju helst inte arbeta i klasser. Klassen är ju ett förlegat... Klassen blev ju egentligen ett förlegat begrepp.
Ja, det ska sönderdelas in i alla garderober, in i alla grupprum, överallt, på alla ställen, ja, i olika konstellationer hela tiden. Och det fanns
som
liksom
klasslärare
inte
fick man ju knappt kalla sig, utan man arbetade i arbetslag.
Ja,
va?
Det är fult.
Och hela den idén motverkar allt det som vi har pratat om här.
Visst gör det där.
Och sen en annan sak som jag upplevde enormt frustrerande, eftersom det här då är, alltså, så, man är så intimt förbunden med barnens själsliga utveckling. Och man tar liksom det här arbetet på fullaste allvar. Man är inne i en process med en grupp barn. Och
slår undan fötterna på honom.
Och sen då är man ju då som en skådespelare, man går på scen och man går av scen, så att säga, va? Och då är man helt färdig när man, när barnen åker, när man har tackat adjö till barnen. Då ska man på grund av pur kommunal avundsjuka sitta och jobba mellan 8 och 5, va? Eller 9 och 4. Nej, 8 och 4 blev det ju. Då skulle man ha obligatorisk kvarsittning. Och i det tillståndet som jag befinner mig i,
orkar man ingenting.
Finns det ingenting mer att ge, va? Utan det enda till, alltså att då åka hem, ta en skittur, ta en promenad, ägna, vara för sig själv, meditera över varje barn som man har mött den dagen och vad det var som inte blev sagt eller vad som skulle sägas nästa dag.
Återkoppling är så otroligt viktigt.
Återkoppling, ja. Och någon sorts själslig utvärdering.
Och det måste ske direkt efter att man lämnar barnen.
Precis.
Det går inte att göra det 4 timmar efter.
Nej.
Med massa blaj, blaj 3 timmar på eftermiddagen när alla är trötta och ska sitta och göra någonting som ingen begriper.
Nej, precis, va? För här håller jag på att Det, jag är som en havande
gås. Men det är ju en förlossning gås. Varje
ja,
dag.
Det är en förlossning,
det är en förlossning varje dag.
Och inte nog med att jag ska förlösa ett guldägg, det vill säga dagens historia. Mm. Utan jag ska också bära inom mig varje barns dag. Mm. Och uppleva liksom hur såg det barnets ansikte ut. Kanske till och med drömma om det på natten.
Jo, men man går igenom och, barnen. Alltså.
Ja,
det är
man går igenom barnen.
Det är viktigt
ja,
alltså, att göra det.
Och fortsätter.
Backar i dagen. Liksom,
fortsätter nästa dag det samtalet som man hade. Till exempel alltså att igår frågade du mig om var solen kom ifrån. Och jag hann inte svara dig. Och jag tänkte på det där och vad menade du? Att man klargör så. Och allt det där, liksom det där enormt nära och viktiga.
Att de andra lyssnar också.
Aha.
Och kan ta del av vad som händer mellan läraren och en elev.
Ja.
Och de andra åker snålskjuts på en friskt sätt.
Ja, precis också.
Och
det.
Verkligen faktiskt kan dra nytta av någonting.
Ja, ja, ja. Men allt det där liksom, om man nu då efter, låt säga, när barnen har gått hem då, ska sätta sig ner och prata med 10-15-tal andra lärare som har jobbat med helt andra barn i andra grupper och om deras, liksom, och detta ska ske varje dag.
Ja, prata alltså. Sönder saker.
Prata sönder saker och ting. Eller försöka trolla fram ett samarbete som inte har substans eller ens anledning. Eller
konstgjorda arbetsgrupper
ja.
För arbetsgruppernas skull. Mm. För det ska vara många saker som ska fås till, kan
ja,
jag säga. Va?
Ja, ja. Och då, när man då är liksom en vuxen människa och sitta och göra saker. Det är ju ungefär som de fick göra på Auschwitz. Liksom, ta och flytta liksom en sandhög från ena änden av plan till andra änden av plan och sen flytta samma sandhög tillbaka igen. Och man är lite för vuxen för att hålla på med sånt med god min. Va? Och då blir man ju oerhört förkrossad. Va? Att ens arbete inte tas på allvar eller ens förstås eller ens
det respekteras inte.
Nej, det respekteras inte.
Det respekteras enkelt, inte. Men det är ju på grund utan av det okunnighet. Vi får inte glömma det.
Nej. Nej, men alltså man kan ju inte ha en skolledning som är som sitter och paddlar båten åt fel håll.
I god tro.
Jag menar om du ska försöka paddla kanot va? Och det sitter visst. Liksom ett gäng och paddlar åt fel håll. Va?
I god tro. Men makt och myndighet.
Ja.
Eftersom man har mandat då.
Ja. Och högre
att styra och ställa.
Ja.
Va?
Ja.
Så är det inte så viktigt om man sitter och paddlar åt fel håll.
Nej, och dessutom om du inte paddlar åt fel håll så får
men
du sänkt lön.
Men man inte förstår. Ja, precis.
Så att och där kommer vi in i det som hände med kommunaliseringen igen då. Att i och med att är då skolledningen då, som inte besitter någon pedagogisk vision som leder åt rätt håll.
Om vi pratar om politikerna blir det ju ännu mer katastrofalt.
Ja, just det.
De har ingen utbildning alls i Sverige.
Nej.
Behöver man faktiskt ha i vissa andra.
Ja, det är de som styr rektorerna.
Ja, ja,
för det märkliga med kommunaliseringen var ju att rektoren faktiskt inte fick någon makt. Jag har varit med om rektorer som faktiskt hade pedagogisk makt. Och de kunde, om de såg någonting berättigat.
Precis.
Så kunde de väl signa ett pedagogiskt projekt och skapa till exempel möjligheter för en musiklärare
absolut.
Att öva körer,
absolut.
Ta barn från olika klasser, uppsätta stora skådespel, ordna lokaler, allting.
Heder åt min rektor som sa så här: Eva, kom inte och fråga mig.
Ja.
Därför att det kan tänkas att du får de svaren som du inte vill ha. Gå och stäng din dörr. Och det blir så bra.
Hade du så rätt och så sa så.
Ja, ja, det var egentligen... väl vem det var.
Ja, det var Stina.
Ja.
Och jag,
och jag gjorde det.
Ja, jag hade ju också...
Och det blev så jäkla bra. För att det handlade om tillit.
Ja.
Frihet under ansvar.
Ja.
Men sen inkompetens förklarades hela lärarkåren.
Ja.
Vi fick inte gå hem, för tänk om man inte gjorde någon nytta.
Ja.
Sen om folk jobbade på helger och på kvällar och nätter och andra stunder. Men bara det att man gick hem tidigt och fick låta det sjunka in.
Och då skulle
in.
Man, kände man, om man då gick hem tidigt så kände man...
Det var
man
farligt. Ajajaj.
Kände man alltid en sorts sjuk skuldkänsla.
Ah, precis, va?
Att man inte hade gjort... Och en misstänksamhet.
Ja, precis. Det
man kände sig inte alltså... förtrodd. Man hade inget förtroende, va? Nej, jag hade ju också till en början då, anledningen att jag jobbade i Ljusdals kommun var ju att jag hade en rektor som gav förtroende till, inte bara mig utan alla andra lärare också. Han välsignade och såg till att folk fick möjlighet att förverkliga sina pedagogiska visioner helt enkelt. Och förutom det, naturligtvis möjlighet till friskvård och rekreation. Va? Och inte någonting som leder fram till utbrändhet och meningslöst...
tuggande.
Kaffedrickande.
För det är mycket tuggande.
Ja, kaffedrickande och liksom lyssnande på andras problem. Och jag menar... Jag kan inte ta på mig att lösa alla andras problem på en gång. Utan om det uppstår ett samarbete mellan mig och någon eller några lärare så kan vi så att säga bjuda in varann eller jobba ihop. Eller man kunde på olika sätt inspirera varann. Men i dessa
men
stora kollegiala...
Lust.
Lustbetonat.
Till lusten, va? Mm,
det handlar om kärlek
inte
hela tiden
igen. Från att nu ska det vara för skans skull.
Nej,
liksom,
nej.
Va?
Det är ofattbart att man egentligen tror att man ska kunna kommendera folk till kreativitet.
Ja, precis. Man inkompetensförklarar den egna skaparförmågan. Alltså.
Ja, det är väl det som kommunaliseringen kort sagt har inneburit för hela Sveriges skola. Och när...
Men det känner de äldre lärarna för att de vet och har smakat på det här med att kunna få fram någonting ifrån sitt eget hjärta. Men
och
de här unga har ju inte smakat på det. De vet ju inte vad det handlar om.
Maktmedlet då, du kan inte tjäna både Gud och mamma. Men maktmedlet för rektorn är då att stimulera med mammon, med pengar till den som gör fel. Va? Till den som smilar vackert.
Springer snabbast.
I elakt spel.
Drar flest kopior.
Skvallrar mest. Och liksom håller med.
Ja, precis.
Och då
smörar.
Smörar, ja. Flätar, rektors flätor. Och de som så att säga har... Om någon då på en konferens har en...
annan åsikt.
En annan åsikt än... Eller överhuvudtaget har en åsikt.
Ja. Åsikt med stort å.
Om någon tycker någonting så är det ju snabbt att man hamnar i en situation där man blir betraktad som besvärlig eventuellt då. Och då riskera att få sänkt individuell lön, det är tydligen bäst att man håller tyst. Så vad man får är en mängd autistiska, snabbutbildade dagisfröknar som sitter runt ett bord och håller tyst med en rektor som är fullständigt maktlös eftersom rektorn i den situationen inte har en grupp som svarar eller speglar gruppens medvetenhet utan bara smilar med. Du får alltså en sorts ja-sägare runt en hit.
Rädslan få folk till precis...
Ja,
få dem att sjunka så fruktansvärt lågt under mattfransen.
Ja, visst. Och jag menar, du får alltså en massa ja-sägare kring en diktator som där också angiveri va? Och skvaller fungerar för att ge ytterligare lönepåslag.
Det blir extra poäng. Det blir bonus med angiveri.
Ja.
För att då får ju då får alltså chefen en inblick. Inte av sig själv.
Nej.
För att den går ju inte utan genom andra.
Ja. Och då förstod jag vad Östtyskland och Stasi, alltså det sades ju att över 60% av befolkningen i forna Östtyskland var spioner för Stasi. Och när man tänker att 60% av befolkningen fick extra inkomster, då trodde man inte det var sant. Men när man såg den svenska skolan förvandlas bara på några år.
Det gick oerhört fort.
Då trodde man, jag trodde inte mina ögon.
Alla fortbildades inom loppet av 2 år. Över hela Sverige.
Ja. Detta är alltså en socialfascism som är grunden till att en fjärdedel då, i slutändan blir det en fjärdedel av eleverna som inte klarar att grundförutsättningar i svenska, matte och vad det nu är, engelska va?
Sätter man kriteriet så högt också för godkänt som till exempel i svenska för årskurs 9. Så det är eftersom man sätter samma prov för så skulle de inte få godkänt. Vilken svensk som helst skulle inte liksom normalt kunna dra ur ett helt kompendie essensen och svara, läsa och sen svara på vissa frågor och frågorna är 5 stycken och jag bara hittar på
nu. Du menar läsförståelse?
Ja, läsförståelse och de är så lika och man ska motivera på. Ja, men vem som helst, de hade inte fått godkänt någon. Men dessa stackars invandrare, var ska jag kunna klara det? Det är ju helt sanslöst.
Nej, och sen så ett prov mäter ju bara vad provet är avsett att mätas. Ja. Egentligen inte kunskapen.
Nej.
Och proven var gjorda så att de egentligen inte speglade den kunskap som de var avsedda för att mäta. Va? Och sen flaggades det ut då också. Liksom, i Ljusdals kommun så är eleverna dummast i Ytterhogdal och därefter så man rangordnade elevernas intelligenskvoter utifrån poängen på de här proven va? De här vad heter det här provet i femman då? Vad heter det där centrala provet? Det är någon sorts standardprov som nationella proven. Resultaten på dem annonserades ut i tidningen så att man kunde se vilka skolor där elever...
Då söker sig folk till den där skolan som har de bästa betygen.
Ja.
Och så sätts hela skolor.
Hela skolor sätter mobbas ut.
På hela skolor.
Och också lärarna där då.
Och har man då många invandrare som har kommit då till Sverige i årskurs 8... Vad fixar de på 1 år?
Och vad skapar detta? Detta skapar ju alltså då en sorts panik inför inlärningen, en olust inför inlärningen.
De är inte värda någonting som människor. När de ska gå ett helt år och redan från början vet att hur mycket de än jobbar och sliter som idioter...
Ja.
Så får de IG. Alltså de är inte godkända.
Nej.
Hur ska man då motivera ett barn som är mitt uppe i sina hormoner. Till att andas imorgon. Och ännu mindre lyssna. När man vet att det är kört i alla fall. Hur ska man kunna motivera dem till det?
Ja,
det är ju inget annat som gäller. Det är inget annat som är av värde. De kan komma med en hel värld. Inom sig. Och det märks inte på proven och i böckerna. För det är fel saker.
Och så då så hade vi ju då ett ämne som jag tänkte prata om. Där var ju också, alltså samtalsklimatet har vi pratat om, att det blev ju liksom en tystnadens kultur kring konferensbordet. Men också en avundsjuka då. Vi säger att en lärare får 1200 kronor mer i månaden plötsligt. Och en annan får 200 kronor mer i månaden i lönepåslag. Då blir stämningen den att man blir förvånad, förundrad och kanske till och med förbannad, va? Men framförallt känner sig personligt kränkt, va? Eftersom det i till sin natur är
omätbart,
va?
Precis.
Till sin natur kan
man tvinga sig att sätta viss, en kryss på linjen.
För viss pedagogik. Va? Ja,
ja, visst, man får en linje. Det fick en linje. Och sen ska man, och så är det nollläge, va? Och så ska man då tala om hur pass långt på den där linjen man tycker att man är åt plushållet till. Hur mycket man har bidragit till skolans väl och ve, pedagogiska extravisioner. Och sätter man då sitt eget kryss för långt bort för att man tycker att man faktiskt har fått till ett och annat. Och chefen sitter i sin egen lilla hörna och sätter ett eget kryss. Och sen när hon jämför det där, om det då skiljer för mycket, differensen blir för stor.
Ja.
Då blir det extra möte. Mm. Visst. Man ska ju samsas någonstans där då. Och har man lagt sig för lågt då och cheferna tyckte att man är bättre, liksom, då blir det också samtal. Fast det är väl inte... Ja, en del, de tror ju ingenting om sig själva, så de av ren rädsla sätter ju sig väldigt lågt där. Men det är ju så subjektivt så det är ju sanslöst.
Ja, det, alltså,
nu fick vi flera A4-ark med papper vi skulle fylla i och svara hur vi tycker att vi själva har bidragit till skolans utveckling och bla 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 bla.
Alltså, nu,
flera sidor fylla i.
Nu förra månaden gick jag på en datakurs, va, så var det en kvinna där som hette Grubb. Och då sa jag, jag hade en gång en elev som hette Grubb. Ja, det var min systers dotter, sa hon då. Och jag kommer ihåg den där flickan. Hon kom alltså till skolan och var enormt osäker. Och hon hade en överbeskyddande mamma som hela tiden följde med flickan till skolan. Var på skolgården och skulle se till så att inget hände.
Ingen klipp navelsträng, man.
Nej, hon satt helt fast i och hon var så osäker på grund av mammans osäkerhet. Va? Så för hela första terminen fick jag försöka bemöta mamman och se till så att hon i princip stannade hemma så att jag skulle kunna arbeta med flickan. Va? Och sen jobbar jag med talgestaltning, jag jobbar med drama, jag jobbar med läsövningar. Hela denna pedagogik som handlar om personlig utveckling. Va? Och jag, till slut, va, så var ju den här flickan, alltså, hon kunde stå inför hela klassen och läsa sida upp och sida ner framme vid katedern.
Häftigt alltså.
Hon utvecklades och fick liksom... Hon var inte det minsta, ska jag säga.
Hon var inte störd egentligen. Det var en massa damm i vägen som hennes mamma kanske.
Det var en del osäkerhet som mamman hade lagt på henne. Va? Men när hon fick förtroende och märkte att hennes vingar bar, så flög hon och hade en glädje i det som var enorm. Och jag såg henne utvecklas alltså under de 3 åren jag hade henne. Och sen har jag inte hört talas om henne. Och då sa hon då att hon hade liksom på högskolan, va, fått hon hade gått på någon högskola och gjort liksom väldigt bra ifrån sig. Alltså hade skrivit en 3-betygsuppsats eller någonting och hon var liksom och då kom jag ihåg alltså den här vad jag tänker då på är att att utvärdera min pedagogiska insats kan ta 15 år, va?
Ja, det är frön i kosmos. Alltså.
Ja,
många år, alltså i bästa fall.
Det är långt upp på gymnasiet.
Oh, ja, för en vuxen så, kanske trillar ner någonting i 30
års ålder. Ja, eller ett intresse för historia eller berättelser. Eller sättet att man väljer tv-program eller romaner. Mm. Eller överhuvudtaget är det så att säga... Så mycket mer än att för att utvärdera vad en lärare gör och vad en annan lärare inte gör. Och jag kan jobba på ett sätt, det är min uppfattning, va, och göra ett arbete. En annan lärare kan jobba på ett helt annat sätt och också göra ett bra
arbete. Jättebra.
Ja, lyckas jättebra.
Om det kommer från entusiasmens övertygelse.
Ja, om det handlar om kärlek. Mm. Och om man nu ska utvärdera det här så går det inte det att väga och mäta i några prov. Va? Och alltså... Finns det ingen möjlighet för rektor att sätta individuella löner som blir i närheten av någonting som är rättvist? Va?
Ja, det faller på sin egen orimlighet.
Och det grundar sig i alltså fullständig okunskap om vad människan är, vad eleven är och vad undervisning är och vad pedagogik.
Och vad människokunskap i dess djupaste skene, vad det verkligen är.
Ja, just det.
Och saknar man den insikten själv, då är det ju liksom väldigt kört alltså.
Ja, och där kör alltså den svenska skolan som ett gigantiskt Titanic mot ett liksom okunnighetens nationella prov i Sverige, va? Och spränger sig själv och drar elever med ner under isen, va? Vilket är det vi ser i skolan där liksom lärare bränns ut då. Det är ju en effekt, va? Men inte bara lärare bränns ut, utan elever
bränns ut.
Ja.
Ja, visst, det är det
de som tappar är entusiasmen naturligtvis när de märker att lärare åker far illa i detta system. Va? Och
men man låtsas ju också som det regnar. Man låtsas ju inte som att man egentligen vet att under ytan så finns ett jäkla stort isberg. Det är inte bara toppen av eländet, utan vi vet om detta under det och ändå så kör vi rakt på.
Och så talas det om mer resurser, va? Som om mer pengar skulle hjälpa. Jag menar, om du har en stollig skolledning så kan du pumpa in hur många miljoner som helst. Det är inte säkert att skolan nödvändigtvis blir mycket bättre för det.
Nej, det finns inga garantier. Naturligtvis så är det ju viktigt med flera fötter och flera ben och flera armar. Självklart. När det handlar om att gå in i det individuella med en del barn som inte... Visst, så det ena utesluter inte det andra. Men vi kan ju inte liksom tro att det är det som ska lösa skolans innersta problem.
Alltså jag var...
Ja, här tog samtalet abrupt slut på grund av att bandet tog slut. Men vi vid Fria Akademin hoppas att samtalet, dialogen och diskussionen om skolan fortsätter bland er som lyssnat på det här. Och vi tycker det är roligt med feedback och synpunkter på skivan. Så mejla gärna friakademi@hotmail.com. Och som ett kort efterord till den här skivan vill jag igen poängtera några viktiga saker som Frans Karlgren skriver i sin bok Inblick i Waldorfskolan. Om lärarens roll och det levande ordets roll och möjligheten att utveckla medkänsla hos eleverna. Så här skriver han: vi är som moderna människor ofta lite misstänksamma då man talar om känslor. Det anses ofta mer modernt att tala om emotioner. Vilken term man föredrar kan vara likgiltigt. Det Steiner här syftar på är förmågan att leva sig in i och engagera sig i ett sammanhang som ligger utanför en själv. Att åtminstone för en stund gå utanför den personliga emotionens sfär. Om läraren, självfallet utan att påpeka det, kan ge exempel på den förmågan, drar han barnen eller ungdomarna med sig. Han bidrar till att utbilda det vi i brist på bättre ord får lov att kalla elevernas känsloliv. Och det är det väsentligaste i hela undervisningen. Förmågan till medkänsla är grundvalen för all mänsklig samlevnad. En av de viktigaste vägarna att förmedla den är mitt i telekommunikationernas och den automatiserad undervisningens tidevarv, IT och dataåldern. Det levande ordet. Det levande ordet. Som går från människa till människa.